Hej och välkomna till kvällens sändning av Radio Nordfront. Det här är vårt 419:e livesända avsnitt. Och jag som är programledare ikväll heter Martin Saxlind och med som vanligt är Tobias Lindberg. Välkommen.
Tobias, du är mutad.
Vi säger välkommen till Max istället då.
Hej, hej. Hej.
Försvann Tobias nu?
Ja, han är väl bara mutad än så länge. Han jobbar säkert på det.
Borde hitta knappen. Vi är bara tre man ikväll. Så det kanske blir ett lite kortare avsnitt än vanligt. Men det har ju hänt en del större saker under veckan i alla fall. Så vi ska gå igenom nyhetsflödet lite grann här. Och vill man donera till Radio Nordfront så kan man göra det via vår Swish som är 073-895-8452. Det är Samuel som är mottagare där. Så brukar vi läsa upp donationerna i slutet av programmet. Så ja, vi ska väl se om Tobias är tillbaka eller hur det går för han. Ja då, vi gick live precis. Vart tog du vägen?
Jaha, ursäkta, jag kom in och harklade. Det är live nu alltså?
Ja, vi har kört introt och allt.
Okej, okay. Ursäkta, tackar.
God kväll. Donationen och allt. Ja. Ja, vi missade att du var... Vi tog lite pauser innan de var försenade. Så. Men, ja. Ja, den stora nyheten den här veckan är ju att det skedde inte en skolskjutning utan en skolattack. Jag förstår det med...
Med svärd.
Svärd. I Fagersta. Jag såg att alla partiledare utom Jimmie Åkesson på något sätt löt upp på något möte och skulle liksom följa vad som hade hänt och sådär. Många ställde väl in sina valrörelsetal och sånt och åkte dit.
För att... Inte Jimmie? Vad...
Nej, hans ursäkt var väl att han skulle göra, vad var det, så här, SVTs partiledarintervju. De har väl enskilda intervjuer som är lite tyngre om alla partiledare antar jag. Och han skulle spela in sin just den dagen då de andra samlades då. Och det var väl i fredags här som den här skolattacken ägde rum i Fagersta. Och det ligger alltså i Västmanland. Och flera personer verkar ha blivit skadade och en ska väl ha dött, om jag förstått rätt.
Vad var det för några namn föll, vet man det?
Jag såg
något om... Riktade han in sig på någon speciell grupp?
Polisen ska nog inte ha sagt något sånt om man inte velat. Jag vet inte, de kör ju att det är en pågående utredning och så där, men mycket tyder på att han skulle attackera fler människor om polisen inte stoppar honom, liksom säger de.
Ja.
Och vår bild av vad som hänt växer hela tiden och vi undersöker flera spår i vad motivbilden kan vara, men det är för tidigt för oss att säga något konkret, säger Tommy Alriksson. Och det var i en artikel i Expressen här idag, så det kan väl ha hänt mer sedan dess, då var vi lunchtid. Men Expressen gick ut med namn och bild på den här killen. Han ska väl vara 18 år, heta Liam Nebel.
Carlos också va?
Ja just det, precis. Mm. Men det skrev inte Expressen ut, det var ju faktiskt.
Ja, någon annanstans stod det redan, hette Liam Carlos Nebel.
Ja, för det har blivit mycket diskussioner som vanligt om ursprung. Är han renrasig eller inte och så vidare. Men... Ja.
Han hade ju visserligen hyllat både den här Anton Lundin och Breivik, va?
Jo.
I olika utlägg på sociala medier, va?
Jo.
Så, jag vet inte, det är inte helt troligt att han skulle vara jätteutlänning. Men,
nej, jag vet inte. Vissa har spekulerat i jude, vissa har sagt europeiskt påbrå och sådär, jag vet inte.
Carlos skulle ju kunna tala Syd. För spanskt eller sydamerikanskt eller något. Han skulle kunna vara halv, vem vet.
Så. Ja, men ja, vi får väl se vad man kommer fram till. Där mer intressant är väl just motiv kanske. Han ser ju relativt...
Jag tyckte jag läste någonting om att det var två pojkar eller unga män skadade, var det inte det?
17-årig flicka dödades, 3 tonårspojkar skadades, står det i samband med händelsen.
Då har han alltså anfallit alla, inte bara typ killar eller något. Det skulle ju kunna varit att han typ ville göra upp med sådana som har typ, jag vet inte, varit dåliga mot honom.
Jo.
Eller om det främlingsfientligt kunde inrikta sig på utlänningar bara.
Ja, jag tror proletären skrev att någon av dem, om det var en död eller någon annan som skulle ha varit, haft invandrarbakgrund, men det är bara liksom, ja. Vi får oklart. Väl se. Det kan ju vara så och ja. Liksom det. Och det kan ju vara sån här incel-grej annars liksom också.
Visst var det en bild på honom, va? Expressen.
Ja, precis. De hängde utan med namn och bild, ålder och så.
Hur
ja.
Såg han ut då? Där?
Ja, men han är lite mörkhårig, inte så här jättemörkhårig, men mörkhårig, glasögon. Ser lite spinkig ut, så är lite som en
nörd.
Kanske någon som behöver jobba lite på sig själv för att liksom ha framgångar med kvinnor och sånt.
Har vi lagt upp den i chatten, bilden?
Jag vet inte om Max är inne i chatten och lägger upp.
Jag kan ta och dela den.
Skärmen på det.
Jag antar att det är den ni skickade i radion från chatten tidigare.
Ja.
Peter Holm skickade.
Jag får gå in i chatten och titta, för jag hittar inte bilden. Jag vet inte.
Ja, nu är det flera som delar den där i alla fall.
Mm.
Det är en bild från skolan tydligen som de har tagit.
Och det var Expressen?
Ja. Men ja, vet inte, han, vissa säger att han var en helt vanlig elev. Det är inget konstigt med honom. Ett citat. Han var lugn. Kunde prata och skratta med honom. Alla är chockade att en så lugn person gör en sån här sak.
En så ung person?
Ja.
Det hör väl skolskjutningar eller skolattacker till ofta, att de är unga. Lundin var väl också ung? Så.
Jo, han har beskrivit som lugn, lite tyst, lite skum.
Hur gammal var han? Var han?
18, och han tränade ju
gymnasiet,
till en kampsport och beskrivs som blyg och tystlåten av personer på klubben.
Var det sin egen skola han gick till, eller en annan?
Jag tror det var hans egen skola, för de kände
igen honom
när han gick på.
Ja. Okej. Sorglig.
Ja, det är bortkastat liksom.
Ja.
Destruktivt. Och det verkar som att han haft lite personliga problem. Han placerades i familjehem för 2 år sedan. Med hänvisning till LVU. Och enligt en dom ska det framgå att han utsatt för fysisk och psykisk misshandel i hemmet. Har med våld tvingats till hård träning i kampsport och fått begränsat med mat. Att hans vikt och utseende skulle kontrolleras.
Har typ någon med våld fått han att hålla på med kampsport?
Det låter ju som att det är någon förälder, kanske en pappa som har varit
hård
stridig kring det.
Ja, kan man ju säga.
På ett sätt som gjorde att de förlorade vården om honom. Så det är väl inte liksom någon form av sund uppmuntran förmodligen.
Nej.
Han ska också ha förhindrat att ha kontakt med sin mamma. Vilket framhölls så mycket skadligt enligt någon. Jaha. Enligt forskningen. Ja. Så det verkar som att han haft någon kontrollerande farsa som han har. Som inte har fått behålla vården om honom då. Och sen förra året dömdes han för att ha misshandlat en pojke på en skola i Fagersta. Tog strypgrepp och slog och sparkade lite på honom. Men sen är det väl det där, spred våldsamt innehåll på nätet. Spred hyllningsvideor med massmörder på bland annat TikTok, Anton Lundin Pettersson.
Och Breivik.
Och Breivik.
Inte Tarrant. Det känns som att det saknas en där.
Ja. Eller? Vad heter den där? Eller det finns
han,
många
han har väl tagit de som har varit här i närheten i Skandinavien.
Mm. Så ja.
Kan jag
ja.
Det. Men han har ju inte hyllat den här som gjorde den där grejen för ett år sedan. Men han hade ju inte något tydligt höger eller nationellt eller vad man ska kalla det, främlingsfientligt motiv kanske. Att...
ja, jag får lite live-tips här från en lyssnare. Hon skriver, min kompis som kände mamman till den mördade flickan, hon var inte svensk, alltså hon som blev mördad. Mördarens mamma är filippinska, pappan ungrare. Kan det stämma? Ja.
Det är på den helt... som blev mördad?
Nej, alltså att Liam är det.
Han ser inte dugg filippinsk ut.
Ja, men de kanske har svaga gener, eller?
Nej, det där... Han kan inte ha det, alltså. Ungrare och filippinare? Nej, det skulle synas mer. Det kan omöjligt vara.
Vi får se. Det finns lite olika bud i alla fall. men ja.
Det är någon lyssnare här som uppmuntrar mig att gå in i programmet. Och, nej, jag vet inte. Jag talar i silver, tiga i guld. Det finns inte så mycket att säga. Det är en del av varför jag inte alltid har så mycket att säga i programmet. För att det hör inte hemma offentlig radio. Helt enkelt.
Och då hör du hemma i fängelsen.
Men alltså... Det kan man ju säga.
Mm. Det är synd.
Ja. Men oavsett vad man tycker liksom om samhället så blir väl inget bättre att man springer ut och mördar skolelever liksom.
Nej, nej. Men alltså det där du sa om utländsk. Jag tyckte du sa att den som blev flickan som hade blivit mördad. Eller unga kvinnan.
Ja, hon var inte svensk.
Att hon var utländsk. Hon då. Vet man vad hon var för utländsk då?
Nej.
För det var inte filippinskt och ungrare var eventuellt
mördaren.
Gärningsmannen.
Gärningsmannen. Okay. Den misstänkte, om man säger.
Ja. Nej, men det är ju inte helt otroligt att han skulle kunna, om man nu har hyllat både Breivik och Anton Lundin eller vad han heter, att han kan bara ha riktat in sig på utländska. Det är inte helt ologiskt.
Nej. Nej, men i så fall borde han ju vara...
Alltså, vet vi någonting alls om hans motiv bortom att han har någonstans postat högerextrema grejer på några sociala medier?
Nej,
nej, det har ju inte kommit något manifest, något uttalande.
Det blir man också vet så svårt att spekulera då.
Nej, men om man håller på att posta sånt så kan det ju vara rätt roligt att det handlar om att han skulle kunna ha en sån inriktning i vilka han attackerar. Det är
en
orimlig gissning, men man vet ju inte.
Sen är också frågan vad man menar med högerextremism. Liksom. Det är ju alltså... Vi kan ju kallas högerextrema, men det är inte något begrepp jag identifierar mig med. Och jag ser ju inte liksom...
Men väldigt specifikt så har han ju på något sätt hyllat de två i alla fall.
Mm.
Och de har väl varit främlingsfientliga i alla fall, kan man ju säga. Så det, är inte, det skulle inte vara otippat om det var främlingsfientligt motiv han har.
Ja, men för grejen är, ni säger så här att ja, men det är inte produktivt. Jag tror inte att en människa som gör det här är intresserad av att göra någonting produktivt. Och de är intresserade av att göra någonting annat. Det kan vara någonting rent personligt för dem att ge igen på samhället runt omkring sig. Och det handlar inte om att vara produktiva, för att de bryr sig inte om det. De är inte ens intresserade av någon slags produktiv seger. Allmän nytta. De har helt övergett det. De är inte ens intresserade.
Men varför överger man det då? Jo, för att livet typ suger på något
exakt.
Sätt.
Exakt. Ja, exakt. Säkert.
Men de flesta kan ju liksom styra upp sina liv hyfsat. Och då är det här...
Det är väldigt svårt för vissa också.
Val.
Om du, vi hörde ja, det, nu det lite grann här om vårdnadsgrejer. Det är jävlar. Det var tufft, kände jag när jag hörde det.
Mm. Jo, han har säkert haft det svårt som det låter. Men om man har haft en farsa som är skitstövel, vad är nyttan då av att gå och hämnas på
andra?
Nej, men det, nytta var ju kanske inte intressant. Han brydde sig inte. Det är det. Till slut så är ju nyttan inte relevant heller.
Men då är det ju total liksom, så här, nihilism. Det egna livet suger, så
ja.
Då ska jag gå ut och få livet med andra människor.
Ja.
Ja, lös.
Och då är det ju inte liksom politiskt riktigt.
Ja, om det inte var så att han faktiskt bara anföll invandrare.
Ja, då finns det
och ville typ styra upp på det sättet på något sätt i sin värld.
Jo.
Då finns det ju en logik bakom det, även om det är fel sätt att göra någonting.
Jo, men vi får se. Det...
Vi kommer ju antagligen inte få reda på vilka offren var. Det är sällan det publiceras, tycker jag.
Nej, verkligen. Det brukar inte komma ut.
Jag vet inte. Med han den här som var för ett år sedan, då kom det ju ut vilka det var. Men ja. Kom det ut med Anton Lundins, vilka han attackerade? Jag kan inte komma ihåg att jag sett vilka offren var där.
Nej,
det var många där, eller?
Ja, det var ju alltid lite spekulativt där, men det som framförallt var intressant var att han hade ett manifest som polisen hittade och valde att inte publicera.
Mm.
Det var ju också i de tiderna där runt 2015, när var det?
Ja, vid massinvandringen. Ja. Ja, det kan ha varit
det då, var uppenbart vad hans manifest handlade om. Det var inte så här att kanske typ bara... Nej, han var ju typ nationell på något vis.
Ja.
Ja. Ja, det är svårt att kommentera när man inte vet exakt vad som drev personen. Så vi får väl se vad som framkommer. Han lever i alla fall, så han kommer ju kunna uttala sig och sådär. Även om man nog lär sitta inlåst ett tag nu. Så om vi inte har något mer att säga om det, så kan vi ju gå vidare. Har du den där ljudfilen jag skickar, Max?
Vi ska se här. Den är
jag tänker
glömt.
Att du får spela lite random i den, för den var ju rätt lång. Och det är alltså en afrikan som har mordhotat Åkesson och Hasselstrand.
Vänta lite här. Ska vi
bara... Du kan ju bara spela upp den som så här introduktion för vad det handlar om.
Jag måste göra en Olof Palme på Gustav Hasselstrand. Hur många är det som gillar honom?
Aldo, bro, det här med han där killen på din bild, han har all rätt om Sverige, eftersom att vi invandrare, vi har förstört Sverige och vi har ingen rätt nu att ta finger på svenskarna. De har all rätt att kasta ut oss från deras
hemland. Varför säger du så? Gurren ska stämplas. Gurren ska ätas. Han ska pippas. De är samma som SL. De är inte samma som SL, de är värre. Fixa match mellan mig och han, ska du få se. Vad jag gör med honom. Om jag inte mördar honom, det är en annan femma. Mina bara händer. Det är bara hat de kan komma med. Hatretorik. De har ingenting annat att komma med.
Jag har sagt att du vill döda halvor. Vad snackar han om?
Jimmy Åkesson och Gustav Kasselstrand. Lönskar.
Ey, vet du vad vi ska göra solnedgång? Vi ska basera brudar, vi ska basera döttrar. Vet du vad vi ska göra? Vad vi ska göra, fattar du? Vi är här för att stanna. Fattar du? Vi ska ta era fruar ifrån er.
Vi har tagit över ett land, man. Vi är mer
maskulina. Vi ska sprida islam runt hela...
Vi ska sprida våra spermier i era döttrar.
Ja, hela Sverige ska bli sådär. Fattar du vad jag menar?
Jag kommer försvinna.
Ja, ska vi lyssna på massor i det här klippet, eller?
Nej, jag tror att det där var en summering var allt, av de grövsta ja. Mm-hmm. Grejerna.
Ja.
Det var väl någon form av gruppchatt eller något. De hade tre pers där som... Där en invandrare uppenbarligen var lite pro-AFS till och med. Och de andra två, ja, var som vi hörde där. Och den ena här heter ju Aldo Colliander.
Det är han som är boxningstränare, va, för Djurgården.
Ja, eller före detta nu då. Men,
ja, före det. Mm.
Ska se här. Jag hittade ju något kärleksreportage om den här personen från den 6 juni i Expressen, den också. Och det här är ju en stackars missförstådd invandrare som hade sonat sitt straff. Han var tillbaka i svensk boxning som 48 år. Åring, han skulle börja gå matcher och sånt.
Jag har faktiskt hört om honom förut. Jag tror det var någon såg det. Mm. Han var det inte så att han hade typ attackerat någon kvinna eller någonting? Eller vad var det?
Jo, han är kvinnomisshandlare. Och
ändå så går de in och liksom gör ett solskensreportage.
Ja, men han är en invandrare och en sån här historia och föreningsmänniska som fått den andra chansen och är tillbaka i rampljuset och gör lite reklam för mångkulturen typ. Att, även om man har spöat sin kärring så kan man ju bli förlåten och sådär. För han var ju till en duktig tungviktsboxare som...
Plus att han var tränare också, tror jag.
Mm. Ja, jo, men det var ju, nu är han
tränare,
men då var han som ung i början av 00-talet och skrev Express när han var en ledande tungviktsboxare i Sverige. Och ja, var väl liksom en talang på sin tid då. Och mycket uppmärksammad och gick matcher och sånt. Men 2009 byttes boxningsringen mot rättspsyk, skriver Expressen. Han hamnade på rättspsyk efter en rad allvarliga brott. Dömdes för grov kvinnofridskränkning, våld mot tjänsteman, misshandel, olaga hot, ofredande och olovlig körning. Han hade åkt hem till sin dåvarande flickvän, knuffat henne, släppt in henne i hissen och sagt att han skulle döda henne. Vi upprepar en tillfälle han även mejlat dödshot och hotat hennes pappa på telefon. Så fantastisk version. Verkar vara en jättehög intelligent person. Men Expressen tyckte ju att den här killen förtjänade en andra chans. Så vi intervjuade han och lyfte fram honom och sådär. Och han hade också vid den här tiden då slagit en ordningsvakt. Och misshandlat någon på en toalett på en nattklubb. Men ja, eftersom vi inte bara låser in kriminella invandrare och kastar bort nyckeln i Sverige så fick han ju så här rättspsykiatriska undersökningar. Och man kom fram till att han begick handlingen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Så, han fick väl vård istället för fängelse, antar jag.
Men han rymde hur de kom under, fram till det. Alltså.
Ja, han rymde under förhandlingen också. Liksom. Jag ville bara ta mig därifrån så fort som möjligt. Jag insåg att det var någonting på gång som jag inte skulle kunna hantera. Folk blev chockade, mina anhöriga blev besvikna. Ingen förstod att jag kunde välja att göra en sån sak. Men ja, i juni var man ju positiv i alla fall. Man kan inte göra annat än att gå vidare, sa han till Expressen. Och massa dumma saker som jag gjorde som jag ångrar. Framförallt det som hände med min flickvän. Men jag kan liksom inte göra annat än att gå vidare. Jag förstår vad orsaken är och jag har sonat mitt straff för det. Han släpptes 2018 då.
Säger han inte ungefär samma sak nu angående det han sa i den här det vi lyssnade på?
Ja,
att det också var dumt sagt.
Jag har inte läst exakt
han ångrar, hur han ångrar det han sa.
Ja.
Det
är lätt att men han har ju också vad var det? Det stod ju något. Den enda kritiken tror jag som Expressen kanske hade var i slutet av artikeln, så här gömmer de sin kritik så här. Han har kallat sig själv Black Hitler. Han har släppt musik och aktiv sociala medier under epitetet Black Clan, sprider politiska budskap och ofta konspirationsteorier. Politik står honom nära om hjärtat och han hade bildat ett eget flumparti förra valet. De ska bekämpa korruption och rasism, införa en ny valuta och skapa en union mellan EU och Afrika.
Jag hörde honom faktiskt lite mer än det som spelades upp där. Och han sa en del saker som var så här, i alla fall lite mindre dumt än det man hörde där. Bland annat sa han saker som typ att Sverige har blivit svagt och börjat stödja NATO och sådana saker. Så att han hade ju en viss här. Alltså.
Jo, men då är han ju obildad också som inte fattar att AFS också är mot NATO.
Jo, men precis. Precis. Så att, men ändå, det är liksom inte bara... Men,
vet du, Tobias, där, vet du varför han säger så?
Nej, eller...
Nej, för jag är redo att killgissa. Jag antar att han är mot NATO för att han är för tredje världen.
Kan vara så.
Exakt. Och det är intressant då. För är det samma anledning som du är mot NATO?
Nej.
Men då, du sa då att det var en positiv grej att han var mot NATO.
Nej, men det vet jag ju inte vad anledningen är.
Nej, men jag är redo att sätta pengar. Ska vi köra? Är du redo på ett bud?
Nej.
Det är omöjligt. Alltså, man kan inte utgå från att han har några så här rationella tankar i sin hjärna.
Nej, det vet jag fan. Det är klart att han kan ha
det. En del av dem kan vara lite... insatta.
Rationell och rationell. Han kan ha ett resonemang. Det behöver inte vara rationellt. Det är ganska hög ribba.
Ja, jag tror att det är en hög ribba för den här killen.
Nej, men poängen med att säga det är att men så här, han är mot NATO och det är lite mer av en rekoåsikt. Det typ höjer han lite, men det höjer han inte i mina ögon. Han är ju mot NATO av fel anledning.
Det måste ju inte vara att det är bara för att typ, för att han är för tredje i världen.
Ja, men vad menas med att vara för
NATO
tredje?
NATO gör dåliga saker. Nej, men alltså, jag tycker ju dels NATO är problem här i Europa, men jag tycker också det är problem att de ställer till med så mycket skit i USA i världen. Det skapar ju problem.
Ja, det är inte så att det NATO gör mot tredje världen gynnar liksom oss människor.
Nej.
Det finns ingen, alltså,
nej, men det är ju en raslig koalition mot den vita världen. Det är det där. Att han är för den koalitionen.
Ja, fast att vara emot NATO inte att, eller att vara emot NATO inte vara emot
vita. Jo, det blir ju ungefär tredje världen BRICS. Det är lite det som är grejen där. Och BRICS är ju inte riktigt tredje världen, men de har ju den där precis bakom sig rent ideologiskt som det ser ut just nu.
Jag gillar att BRICS är på gång. Men det är ju för att jag tycker det är bra med att det blir mer multipolärt.
Mm, det är ju för att det, du stödjer att ju egentligen. Kan Ryssland är ju ett intressant undantag i och med att ruser inte alls är ett främmande folk. Men Brasilien, Indien, Kina, var den sista, Sydkorea?
Jo, men alltså jag bryr mig inte om det heller egentligen. Jag gillar bara att det blir en maktsplittring i världen. Och jag ser att det kan ge större möjligheter för våra folk.
Ja, sen är det ju också typ, jag vet inte.
Ja, men det, i den mån du är för det, då är du inte för det av samma anledning som de andra som är för det.
Nej, det är inte.
Nej.
Ja, nej, men det där är ju lite intressant att relatera ju också till något som vi kanske går in på senare. Men för att summera med den här Aldo då, så ja, AFS la ut det på sociala medier. SD kopplade X gick ut och skrev om det och var upprörda över att en afrikan hotat Jim Åkesson på det här viset. Eller de sa väl inte afrikan och gjorde inte den poängen, men det är ju lite så.
Var det Kassestrand som anmälde honom eller?
Ja, precis. Det stämmer att han gick ut med att de hade polisanmält och gjort det åt Åkesson också, eftersom Åkesson inte hade gjort det själv kanske. Det var
någon som började hålla på gnälla om att de gjorde reklam för Kasselstrand genom att lyfta den här frågan. Vad var det för något?
Vad sa du nu för något?
Nej, men det var någon som klagade över att tidningar skrev om det här, för det blev bara reklam för AFS.
Ja, just det.
Vem var det?
Riks har ju skrivit om Frida Sundqvist.
Ja, just det.
Men jag vet inte om det var hon du tänkte på.
Jo, tror det. Hon var väl någon vänster.
De är ju så jävla maktfullkomliga liksom att hon kan bara så här se det här ur så här maktsynvinkeln att okej, okay, alltså Djurgården har sparkat honom och han var boxningstränare och jobbar med ungdomar och allt möjligt och är uppenbart så sjuk i huvudet och har prokriminella attityder och hur man nu skulle formulera det i de här sammanhangen annars. Men så de har gjort rätt som har sparkat han, men det är en vinst för AFS och det är ju typ det är det enda som är intressant och det är inte tillåtet att ge dem en vinst typ.
Och då skulle man hellre haft honom kvar bara för att AFS inte skulle få fördelar.
Precis, hon skriver så här: det här är den sjukaste tweeten jag sett från er. Uppenbart vidrigt beteende. Ja, men varför ska ni agera möjliggörare och sprida vidare en högerextrem kampanj mitt i en valspurt? Att ni ens riskerar att låta ett pytteparti kapa detta. Hur ni än gör så saknar ni nu ryggrad. Alltså, och det skriver hon till Djurgården då, efter att de har sparkat den här personen. Men det är ju det hon säger som är att sakna ryggrad, att man så här, inte gör det som alla är överens om typ är rätt att sparka den här personen, utan att man behåller han bara för att neka AFS och SD en vinst att göra vänstermuppar glada.
Ja. Är hon ETC eller vad är hon för någon? Flamman eller vad är det för någon?
Jag minns inte. Jag vet att Christian Petersson har skrivit om henne och hon är väl någon sån här sunkig journalist. Super liksom.
Ja,
jag tror han är involverad i Djurgården och sådär också.
Den där attityden fungerar ju också.
Ja, fast inte nu då. Nu har hon förlorat och är sur.
Ja, jo. Men själva den attityden att det spelar ingen roll hur många fel som typ inträffar i samhället. I den mån vi talar om det. att den här personen var en olämplig människa på sin plats. Det är ett fel. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att våra politiska motståndare aldrig får en fördel.
Mm. Och så är ju vänstern ofta.
Jo, de är väldigt så här politiserande, totalitära och på hugget. Men ja, jag tycker hennes... Ja, det lyser igenom så här bitterhet hon har förlorat och hon gnäller och avslöjar lite.
Du vet, liksom deras världsåskådning är ju dessutom vattentät inuti sig själv. För de resonerar ju som så att högerextrema partier kommer leda till massiva folkmord. Så att det är ju i skademinimering det här. Det är ju att välja det mindre onda av två onda
i
världar.
I deras logik.
Ja.
Ja.
Fast jag vet inte, tror hon verkligen att typ AFSG är folkmord?
Oh ja.
Det är ju början till nästa Hitler, liksom i hennes sätt att se det. Jo, men det är det. De tycker ju det är världens katastrof med Jimmie Åkesson.
Det spelar ingen roll heller riktigt. Alltså, ja, fast vad Kasselstrand säger eller AFS står för och vad de skulle göra. Det poängen är att det här släpper fram dem och då kommer någon annan komma i svansen på dem också. Det fattar
så
de också.
Men jag tror ändå att de så här medvetet överdriver och inte är så rädda som de påstår. Liksom att det är så här...
Nej, jag tror faktiskt att de tror på det helt och hållet. Och jag tror till och med de har rätt.
Att Kasselstrand skulle utplåna alla afrikaner.
Nej, men att i den mån deras politiska motståndare fick utrymme så skulle det bli folkmord i Europa.
I slutändan?
Ja.
Ja. Folkmord och folkmord är att skicka iväg alla måste ju inte bli måste
jag inte tror bli inte det kommer bli någon återvandring.
Nej, men återvinning.
Jag tror inte det kommer bli en återvandring faktiskt.
Det säger ju inte mer. Nej, men hur som helst alltså, om bra krafter kommer till makten och genomför en återvandring, så kommer det ju självklart också bli en del, för att en del kommer vägra och då det måste ju lösas ändå. Så att visst finns det ju risk för att det kan bli hårdare ett tag. Men det behöver inte bli folkmord för det. Om det görs på korrekt sätt. Det beror ju på vem som beskriver det hela bara. Jag menar, säg att man genomför lagar för att faktiskt folk ska flytta tillbaka. Och då, en del vägrar och följa det. Då måste ju polisiära krafter sättas in. Om de gör tillräckligt mycket mot så måste militära krafter sättas in. Och det finns ju inget olagligt i det.
Men, sen är folkmordet så här vänster liksom...
Ja, alltså ett krig är inte folkmord. Nej. Det är att det blir ett krig i Europa mot de grupper av invandrare som inte ska vara kvar här, som vägrar att lämna. Då är det ju en krigssituation. Och det är ju inte, det är ju inte ett folkmord.
Nej, en del skulle säkert beskriva det som det. Om kontentan är att rasliga grupper utplånas, då är vi ju... Det, samma sak har ju hänt.
Jo, men det är ju deras val. Vi har ju bara sagt att de ska härifrån. Och om de vägrar och sen
det, gör motstånd, jag är inte ens säker på att i den mån Europa vaknar kommer man kanske inte ens säga att vi vill att ni ska härifrån. Jag tror att om det nu väl blir att Europa vaknar, då kommer då vägaren ha runnit över så mycket vid det laget att vi inte är intresserade då.
Ja, jag tror faktiskt att en stor del är...
Jag tror att det kommer gå så pass långsamt och vara en sån successiv process att många kommer ju dra, så det kommer vara så här fattigare, så folk drar bara av den anledningen. Folk kommer...
De flesta kommer dra frivilligt.
Politiska beslut som folk kommer följa, vissa kommer inte följa, vissa kommer inte kunna och vissa kommer motsätta sig och sådär, men ja.
Det bygger också lite på den tanken att det kommer ske genom att massan vaknar. Att det är det som är...
Nej, det måste det inte bli.
Och att massan blir liksom mer och mer öppen för dessa idéer. Det är inte nödvändigtvis så heller. Det kan vara ett väldigt fåtal personer på rätt plats som kan göra skillnad på något vis. Så har det varit ofta gånger i historien.
Men när, alltså, när den lilla gruppen kommer till makten så brukar ju alltid massan följa.
Ja, och då är frågan, vad skulle dessa individer råka ha för attityd? Skulle de kunna ha ett rent av personligt agg mot människor? Alltså väldigt personligt. De har levt igenom det här och vuxit upp igenom det.
Det är väl inte omöjligt, men exakt. Det måste inte vara så heller.
Nej, exakt. Det börjar bli osannolikt.
Nej, det tycker jag inte.
Jag tror det finns väldigt få som inte har något personligt vid det här laget kvar.
Jo, men samtidigt så är en stor del andel av vårt folk väldigt mycket för att göra saker på rätt sätt.
Rätt sätt?
Ja.
Vad är rätt sätt?
Rätt sätt enligt mig är att få alla som typ förstår sitt eget bästa att lämna självmant. Och det är inte bara för deras skull, utan det är framförallt för att det blir enklare så.
Du brukar ju faktiskt tala ibland om, när vi snackar juridik, att en del av straffet är att ge offret upprättning.
Ja, men jag håller med. Jag håller med. Det är en del av straffet. Och alltså, men, jag är helt men, för det, också att en del ska dömas. Ja. Alltså typ förrädare från den egna befolkningen och även från invandrare. Sådana som alltså har gjort mycket värre saker. Men övriga anser jag bara ska försvinna härifrån. Och då är bästa är att göra det möjligt för dem, och att de förstår också att det är det bästa de kan liksom för sin egen skull. Och då kommer det alltså kanske 90% av alla försvinna över tid. Och det gör ju att det blir ett mycket mindre jobb för oss istället för att börja bråka med alla. Så att det är liksom inte bara för deras skull, utan det, jag tror det är det smartaste. Jag tror sen med förändrade det här regler och sånt, så kommer folk inte vilja vara kvar här.
Nej, och sen är det ju ett helhetsproblem. Det är ju inte så här alla enskilda invandrarindivider som är här och begår liksom förhatliga handlingar som man vill straffa dem för, utan det huvudsakliga problemet är ju att de är här, väldigt många hänger undan svenska blir en minoritet i sitt eget land. Sen är det ju klart att en del i problemet är ju all svenskfientlighet, våldtäkter, gruppvåldtäkter, förnedringsrån, allt sånt, och de som håller på med det, de har ju liksom gjort sig så här förstås förtjänta av ett starkt personligt hat. Men det är ju, ja.
Där skulle man ju till och med kunna tänka sig så att man anser att straffen inte var rätt. Alltså att den rättvisan som gjordes inte var korrekt, och att man kanske till och med tar om domar, vem vet. Att då kommer det ju ett retroaktivt straff på dem.
Jag tror framförallt att man kommer döma folk gemensamt. Jag tror inte man kommer göra en individuell bedömning mer.
Det måste inte vara så. Jag är liksom inte för det sättet.
Det är ändå mer sannolikt att se att ett helt samhälle säger: okej, vi har liksom försökt få det här med mångkulturen att funka. Det funkade inte. Nu vill vi att så många som möjligt av er bara packar och åker hem, jämfört med att typ så här, den svenska halvan av befolkningen säger: ja, men nu öppnar vi Auschwitz överallt och så ska vi lossa in alla invandrare här så att ni är borta.
Men jag tror inte det handlar om halva svenska befolkningen, för att det kanske inte behöver vara en fråga om massor.
Nej.
Massorna är ganska irrelevanta.
Men den gruppen som ändå är ledande kan lika gärna ha åsikter ungefär så, på det sättet som jag säger nu. Jag tror det är till och med troligare än att de skulle göra som du säger. Men det vet vi ju inte.
Nej.
Det går inte att veta.
Nej, men i alla fall, den här personen är uppenbarligen någon som förtjänar en hel del hat, sett till hur han själv liksom ser på svenskar och uttrycker sig.
Jo, det att han tycker på det här sättet, det lyser ju verkligen igenom i sättet att prata. I podden där, eller i chattgruppen eller vad det nu var. Det är ju inte liksom, de gör det ju bara för att förarga svenskar. Det sättet de pratar om. Här har det vad varit... de ska göra med svenska kvinnor och sånt där.
Här har det varit en intressant fråga. Det är hur många individer överhuvudtaget som har tagit avstånd från den här gubben som är bruna.
Mm. Det lär nog inte vara många. Kanske han vi hörde i chatten där. Det var ju en
sån. Jag tror nog en del tar avstånd då, att en del av det, alltså det här är typ en så här excentrisk, lågbegåvad person. Så han säger ju saker bara för att så här, typ hävda sig och vara rolig. Det är inte så här typ kanske att allt ska vara helt bokstavligt tolkat. Men samtidigt så speglar det ju lite hans värderingar. Och
ja, men det, skulle man spela det här för 10 stycken slumpmässiga bruna människor på gatan, och någonstans utan kontexten att de filmas och ska visa upp en bild av sig själva. Mm. Utan man faktiskt bara tar reda på vad tycker de. Hur många av dem skulle känna att fan, han har jävligt rätt, stenhård kille. Eller så här: oh, vänta nu, det här är inte alls bra bild av invandrare. Det här, vi måste ju snacka med
det. Jag tror att det är rätt 50-50, jag vet inte exakt siffror så där, men alltså absolut att det finns många som känner som han och skulle säga sympatisera med många skräpmänniskor. Det är därför de ska ut liksom. Så jag tror att det finns en del som är lite så här typ mer taktiska, välanpassade och vissa som liksom är genuint tacksamma mot Sverige för att de har haft det bra här liksom.
En helt säker sak är att andelen som tar avstånd från det där är ju mindre än om det hade varit svenskar som hörde det.
Mm-hmm.
Något omvänt. Invandrare är ju ofta att de tycker sånt där är mer okej. Men det betyder ju inte att alla tycker det, som Martin sa. Jag tror en andel hade tyckt att det var olämpligt.
Nej, sen är det ju olika invandrare också. Det är mycket så att Balkanmänniskor kan ju vara mer rasistiska än svenska liksom och vara mer invandringskritiska och sådär liksom.
Mm.
Och det ser man ju typ med SD och sådär att de har en del stöd från sådana så här integrerade invandrare och sånt. Men det var väl i alla fall bra att han gjorde bort sig och fick sparken och att vänsterjournalister gråter över att Djurgården var tvungen att ta avstånd och vara konsekventa liksom. För det hade ju aldrig liksom funkat att uttala sig på samma sätt och vara aktiv på det sättet inom förening. Om man hade uttalat sig så om invandrare, typ att ja, vi svenskar ska våldta deras kvinnor och vi ska döda dem och de gräp typ. Det hade ju varit solklart att vara med. För det är väl också lite så här en intressant aspekt att det är väl ingen som tror att han kommer bli dömd för att vara med, för jag har inte hört något om det i alla fall.
Nej, det är klart. Svenskar är ju inte en grupp som skyddas av HMF.
Nej, generellt inte. Det har ju varit liknande typ så här, att svenskar är ohyra och ska utplånas och sånt som har liksom typ juridikfronten har bollat upp det till rättegång och fått det liksom så här prövat och då är resonemanget att majoritetsbefolkningen, det syftet med lagen är inte att skydda majoritetsbefolkningen och sådär, men ja. Lagen är ju formulerad som den är och den borde ju gälla lika för alla, men svenskar är ju andra klassens medborgare i sitt eget land när det gäller det i alla fall.
Hur är det kvinnor då? De börjar räknas som en folkgrupp. Det är på väg annars. Det är mycket
tillsvetats om det. Jag pratade väl om det förra veckan att mord på kvinnor skulle ge en annan typ av, eller värre straff liksom, än mord på män.
Jag har för mig att det är i instans att det ska bli med liksom, helt enkelt. Att kvinnor ska skyddas av sådana grejer. De ska vara en skyddad grupp som det heter.
Ja, och där tror ju inte jag att sådana här typ incel-skolattackdårar hjälper till att bromsa den utvecklingen, utan det gör väl att feminister och andra radikaliseras och vill se hårdare tag mot sånt typ. Ja, vi hade någon som nämnde här i chatten att vad heter de? Tomtarna Söderman och Eriksson var någon som skrev. Men DFS hade väl sagt något att om man är för BRICS och Ryssland eller positiv till dem så är det som att vara för ANC. Och jag har inte lyssnat på deras podd, men jag såg att Kasselstrand skrev en artikel där han kritiserade, eller vad säger jag, Söderman skrev en artikel där han kritiserade Kasselstrand och AFS på deras hemsida. En granskning av AFS och ett varningsord till den svenska oppositionen. Och vi hade ju tänkt läsa igenom och kanske kommentera den, men den var ju odrägligt lång. Så jag har inte hunnit igenom den, men jag läste lite i början och vet att Tobias har läst en del också.
Ja, den var så lång. den var otroligt lång och den var, jag tycker den var väldigt omständig.
Man 38 hade minuter lästid uppskattade systemet till.
Alltså jag jag hade läst långt och så känner man ju så här, men okej, jag läser vidare för nu är det nästan slut. Och så fortsatte jag och så tog det liksom inte slut och så känner jag bara att jag måste scrolla ner och kolla. Och det var hur långt som helst kvar till. Och jag brukar läsa långa saker, men det där var... Och det kändes inte värt att läsa det faktiskt.
Nej, men problemet är att jag så här stannar upp här och där och känner bara, men det här är bara skit. Och här hade man ju behövt stanna upp och invända liksom. Så ja, man kom ju...
Var mycket sånt.
Man fastnade lite. Men hans poäng i början här är väl att AFS började när... Ja, han har följt liksom hur AFS har förhållit sig till Ryssland, kriget i Ukraina och massa andra saker. Och han hakade upp sig då på att Kasselstrand hade sagt att ryssfixeringen slår nya rekord i ett inlägg på X. Och det var med anledning av nyheter om ryska militära underrättelsetjänstens verksamhet i Sverige. Det var, jag tror att jag såg den artikeln och annat skvallreportage om hur de hade suttit och fika och sånt på något café typ. Och jag tyckte väl inte heller att den nyheten lät särskilt intressant, och, eller det jag läste i den och sådär, så det stämmer väl liksom att det är lite så här ryssfixering och skvaller som Kasselstrand skrev. Det var, verkade i alla fall inte vara något så här allvarligt som de avslöjade liksom att de här ryssarna hade gjort, utan det var de fika och de gillade att dricka det här kaffe typ och sånt. Och det är väl lite så här överflödigt. Men Söderman skrev att han tyckte att det var en märklig reaktion för en parti som gör svensk suveränitet till en av sina viktigaste frågor. Men ja, jag vet inte. Det är ju inte en märklig reaktion just eftersom det finns en rysk fixering på riktigt. Att media ältar det och Söderman och de är ju också en del i det. Det är ju liksom, de återkommer till Ryssland hela tiden och har ju ungefär samma syn som DN och company. Alltså, och det är ju det som gör att andra så här måste så här kommentera Ryssland. Typ så här, det är inte att andra egentligen bryr sig så mycket om Ryssland eller vill försvara Ryssland in absurdum, utan det är att etablissemanget inklusive nationella som på något sätt har glidit över på deras sida hela tiden tjatar om Ryssland så att det blir en del av
det är överdrivet. Det är överdrivet.
Ja. Och det är därför det liksom blir att man kommenterar det lite sånt.
Men någonstans i det som Söderman skrev här så framställande som att det var ett problem med AFS, att de hade gått i en riktning som gjorde att det, och han sa någonting, eller skrev någonting i stil med att den egna sidan hade blivit fienden. Och då nämnde han NATO och andra sådana som EU och NATO och sånt. Och jag menar att han ser det som den egna sidan tycker jag är djupt förvånande. Hur kan man göra det och inte se vilket problem det är med det som EU gör med hela Europas folk? Jo. Och det som NATO gör.
Men det relaterar lite till det synsättet som Max drog upp här innan. Och Söderman skrev ju, vad händer med den nationalism som börjar definiera den egna civilisationens maktblock som huvudfiende? Och då pratar man liksom om den egna civilisationen och maktblock. Men vårt problem är ju lite att
Vi har
ingen vi är inte i kontroll över vår civilisation just nu.
Nej.
Vi är inte i kontroll över...
De maktblocken används mot oss lika mycket som mot omvärlden.
Ja, och det betyder ju inte typ att Ryssland, Kina, att de är här för att rädda oss, att vi älskar Nej. Dem, att vi hejar på dem hela tiden och så, utan...
Nej, verkligen inte.
Det betyder ju att vi är inte skyldiga att ta parti för NATO, vi är inte skyldiga att stödja NATO, att dö för NATO. Ja, vi är inte skyldiga
för NATOs förehavande. Fast Martin, emellanåt så har ni varit väldigt positiva till Ryssland.
Ja, men det kan
ja, men de gör ju bra saker.
Gentemot hur de är mot väst.
Rakt av hoppfyllda till och med på något vis.
Vad menar du med hoppfyllda?
Nej, jag har inga citat, så det kan vara en felaktig beskrivning. Jag har inga citat. Det är en bild.
Men ta exempel.
Nej, jag har inga exempel. Det är det. Jag har ingenting. Så att det, där faller jag platt. Det är en bild.
Men alltså, grejen är att om vi säger till exempel att det skulle gå bättre för Ryssland under en tid här, då skulle det ju kunna göra att väst, som faktiskt till största del som jag ser det, är orsaken till att det är ett krig i Ukraina nu, att de faktiskt sätts vid förhandlingsbordet och att det avslutas. Det är ju en positiv grej. Det betyder inte att jag vill att Ryssland ska ta över halva Europa eller någonting. Utan jag ser att EU, NATO och de har gjort mer fel gällande det som startade konflikten i Ukraina än vad Ryssland har gjort. Det är inte att vara förlåtande mot Ryssland. Det är liksom bara fakta. Alltså är man insatt i det så förstår man ju att det är
det jag
så
sagt, det här. Jag typ, i början av kriget så skrev jag att Ryssland har ju valt att starta kriget och de har ju absolut en skuld i det och det orsakar att människor dör och så. Sen var ju deras fredsvillkor i början på vissa sätt rimliga, på andra sätt inte. De höll ju på med det antinazism. Kriget som är främmande för oss, men som det är liksom, det är inte så att USA låter mer pronazistiskt än Ryssland när de terrorstämplar svenska organisationer som motståndsrörelsen och liknande. Det är inte så att det är pest eller kolera med hur de ser på andra världskriget och vitnationalism. Ja. Ja, nej, men det är ju så. Men vi är ju indragna i det av våra egna politiker. De skickar ju våra pengar dit. De hetsar mot Ryssland och är beredda att skapa liksom ett tredje världskrig som skulle göra oss fattigare, blöda oss på vita människor och liksom inte göra världen bättre på något sätt. Alltså det finns ingen anledning för väst att söka konflikt med Ryssland på det sättet, och hela beskrivningen av Ukraina-konflikten är också väldigt så här förenklad. I Södermans artikel blir det ju att nationalister är för suveränitet för folk och Ukraina är ett folk och ska ha suveränitet. Ja, jo, men i Donbass är det ju en stor del etniska ryssar, ryskspråkiga människor och så. Det är komplicerat och det är deras problem. Liksom. Vi måste hålla oss lite på vårt hörn och se att vi har våra egna problem och inte liksom ska bestämma hur det ska se ut där nere. Tycker jag.
Ja, jag säger som änterna i Sagan om ringen. Jag är inte helt på någon sida eftersom ingen är helt på min sida.
Nej, men absolut. Den håller jag med. Alltså Putin gör ju massa misstag och säger massa korkade grejer och Ryssland håller på med olika så här påverkansgrejer, men grejen är ju den att mycket som Ryssland gör är ju kast och uppenbart jämfört med vad USA har för inflytande. Liksom, Ryssland formar inte Sveriges kultur, typ Netflix, Hollywood, den skiten styr hur svenskar tänker och blir. Mer än vad liksom så här, ryska trollfabriker påverkar våra val och sånt som liksom DN och liknande gnäller om. Den ryska hotbilden är liksom falsk på det sättet att Ryssland har så här stort inflytande över vår kultur, vår politik, vår ekonomi.
Men det är specifikt Ryssland är ju faktiskt inte ett så stort hot. Särskilt inte, alltså specifikt Ryssland. Men de har ju ändå allierat sig med den tredje världen. Det är det som är grejen också sen. Och de är faktiskt ett hot.
Nej, jag skulle se dem som konkurrenter. Och lösningen där är ju liksom att vi blir herrar i våra egna länder och stärker upp vår egen civilisation. Inte att vi så här, inte att den nuvarande antivita liberala eliten går i krig för att behålla sin makt över världen. Inte att de går i krig med utmanarna i liksom tredje världen och öst. Utan vi måste ju själva resa oss först och liksom ha rätt politisk inriktning innan det finns något som är värt att strida för.
Gällande Ryssland och det du sa där, Max, det, alltså Ryssland har ju velat närma sig Europa. De har gett många försök till det. Och de har hela tiden blivit utfrysta. Ja. Efter att Sovjet föll och sånt där. Och jag menar, hade man varit mer tillåtande mot dem, då tror jag inte Ryssland hade lierat sig på samma sätt med
absolut.
Kina och ja, tredje världen.
Ja, jag håller med.
Så det är ju delvis EUs och NATOs och USAs fel. Israels.
Säkert. Absolut.
Jo. Nej. Och sen om man återgår till artikeln här, vad är det mer då typ? Jo, men också just på det här att man pratar om den egna civilisationens maktblock och sådär. Alltså, som jag minns när DFS lanserades så var ju de lite så här femte politiska teorin att det går inte att påverka något politiskt, att nationalstater och sånt är förbi nu, typ så här stammar, man ska bygga liksom parallella maktstrukturer och liksom låta det övriga samhället gå under eller fortsätta, men man ska inte så här ställa sig i vägen och gå i konflikt med, utan man ska vara liksom vid sidan av, men nu helt plötsligt ska visa vara stödtrupp åt inte bara svenska staten utan typ EU, NATO, USA. Det går inte. Det är de som har ändrats lika mycket som AFS har ändrats.
De har haft en himla konstig utveckling tycker jag. Ja. DFS. Mm.
Alltså längden på artikeln tyder väl också på att de har försöker någonstans backa på någonting på ett så esoteriskt vis som möjligt, så att det inte ser ut som att de erkänner att de hade fel på något vis.
Ja, fast
jag tror ingen person
pratar bara om AFS, inte direkt om sig själva. Eller om det
jag tror ingen person har läst hela artikeln.
Tror du det? Ja.
Ja, men han klagar i alla fall över att AFS har ändrat position, för de skrev från början liksom att ja, man fördömde den ryska invasionen och så typ. Men sen nämnde man väl också att det var liksom framhetsat av EU, NATO och USA. Och det har blivit mer och mer fokus på det på senare tid. Och sen såg man ju att Söderman hakade upp så mycket på att Mikael Jansson har sagt lite onyanserade saker kanske om Ryssland och konflikten och sådär, och att man vill förstora upp det.
Jag minns Marcus Folin som hade ett inlägg på en blogg helt enkelt för ett år sedan ungefär, som vi också diskuterade. Mm. Där han, och han har ju kopplingar till DFS. Och i den vloggen så talade han ju om han inte nödvändigtvis ångrade, men han anser nu att det är förbi att vara som en personlighet på internet och försöka vara en influencer för våra idéer, och att det är bättre att infiltrera systemet på olika vis, som kanske i partier, kanske i myndigheter, kanske i företag, typ något sånt var det han förespråkade. Och den idéströmningen, den känner jag igen också på Twitter från många amerikaner och så. Och det är väl antagligen lite i samma idéströmning som DFS försöker hänga med, där de säger så här att nej, men det var dåligt att vara emot sitt egna maktblock typ, för att nu ska vi väl försöka infiltrera det på något vis, tänker de.
Jo, det finns ju en aspekt att typ om du liksom för mycket tar avstånd från samhället som helhet, så liksom alienerar du från samhället och minskar din möjlighet att ha inflytande över det.
Jo, det hade sett dåligt ut till exempel om man var med i Försvarsmakten och DFS tog avstånd från typ Försvarsmakten på något vis. Det hade sett dåligt ut om det kom fram liksom. Sen är det ju redan där dåligt eftersom att DFS redan är kontroversiellt nog, men det blir extra dåligt ifall det finns liksom uttalade åsikter om myndigheter och maktblock och till exempel alliansblock till och med, om det nu skulle bli krig till exempel, bara där det är konkreta.
Jo, men då är det ju, då är man ute efter någon form av reformism, att man ska vara smyga in i systemet och påverka inifrån, och det kan man ju göra liksom i begränsad utsträckning, men man kan ju inte radikalt omforma liksom samhällets politik utan att de kraven på något sätt liksom explicit uttrycks och sprids till många människor.
Ja, det där är ju jättesvårt. Men
fast vänstern gjorde ju faktiskt en sån grej en gång i tiden. De togs ju långsamt in fast i institutionerna.
Det här är då grejen, Tobias. Var det de som drev fram sina idéer? Eller var det så att deras idéer snarare uppmuntrades uppifrån?
Det var alltså på 30- och 40-talet så var det ett uttalat mål. av dem.
Ja, att men
de sa
dem...
det att vi ska göra det redan nu för att längre fram så kommer vi liksom vara fler inom de viktiga myndigheterna och institutionerna och sånt.
USA är ju ockuperat av en sionistisk lobby. Ja. Och den har ju varit ockupationsmakt där väldigt länge. Och den ansåg jag uppmuntrade och låtsades ju... driva fram gräsrotsrörelser då. Liksom.
Ja, absolut, var... absolut. De bjöd ju in ja. Vänsterfolk och sånt in i de här institutionerna. Skulle vi göra något liknande nu så skulle ju vi bli mer motarbetade.
Jo, precis. För det vi säljer är liksom inte vad ska man säga, de olika befintliga eliterna är intresserade av riktigt. Nej. De vill ju ha öppna gränser för människor och kapital, varor och så vidare. Och nationalism är ju mer stängda gränser liksom på allt
sätt. Men fortfarande, om man bara leker med teorin. Jag anser att det är för tidskrävande och vi har inte den tiden. Men säg att en andel av sådana som inte typ vill gå ut och kämpa på andra sätt strävade efter att ta sig upp inom institutionerna. Om 50 år, om allt inte har hunnit gå åt skogen då skulle ju andelen sådana vara större där. Och vid en förändring så skulle de kunna liksom verka inom det, kanske lite effektivare. Oh. Alltså när det är på gränsen mot en förändring.
Exakt.
Men liksom...
Jo, men det behövs ju människor i systemet. Det är ju ingen som säger det. Grejen är ju att som enda och som huvudstrategi är det lite konstigt.
Det är inte bra.
Dumt för att man måste ju liksom ha egna representanter, man måste ha en egen ideologi, man måste liksom sticka ut och stå för det som man vill göra. Sen liksom kan inte alla göra det och det finns liksom resurser och fördelar med att vara i systemet som det är bra om vissa liksom tar del av, men alla kan ju inte bara hålla käften och inte explicit stå för det vi vill uppnå och sen ska man låtsas att alla helt plötsligt någon gång i framtiden ska
göra
komma
det.
Ut och göra någon
men
förändring.
Där, den större kontexten är ju att nationella står och väljer mellan olika planer där allihopa har hål i sig. Så att det är ingen som helt enkelt har ett vinnande koncept just nu.
Nej. Det är ingen som har en enkel lösning för att det är ett svårt problem.
Ja.
Men min kritik där också är ju liksom att den strategi de mer förespråkar är ju inte en strategi man egentligen behöver be folk om, för folk kommer naturligt vara liksom tendera att vara oriskbenägna och liksom
ja, det vet jag inte.
Vilja hålla tyst och göra karriär och sånt. Det är ju svårare att få folk att ta risker och vara offentliga med sina åsikter.
Ja, men alltså det finns ju väldigt många väldigt skickliga och som så här de har varit storslagna människor i den nationella rörelsen. Och man kan misstänka att hade de inte varit nationella, då hade de kunnat varit storslagna inom den normala världen också. Och sen då kanske bibehållit sina åsikter i hemlighet. Men det här är då grejen. Eftersom att de var offentliga så kunde de aldrig vara storslagna i den normala världen heller. För då blir de uteslutna från den. Och att det här handlar ju inte om att på något vis bara skapa fler rasistiska SD-are eller raggare som är med i någon sorts styrelse någonstans. Utan det är ju de här unika individerna. Att hitta dem. Eller inte hitta, det är fel ord. Bara viska till dem att du kanske är speciell och kan göra någonting stort. Din offervilja kanske är felriktad. Du ska inte göra det största offret möjligt. Du kanske ska vara lite mer självisk och det kanske kan vara ännu mer värdefullt i slutändan.
Ja, men jag tror inte riktigt att folk behöver uppmuntras. Jag tror folk rent... Alltså, vadå? Är det... Det är väl ingen som säger åt folk att inte göra storslagna grejer, eller?
Ja, men jag tror det finns en tendens ändå att en väldigt bra och skicklig nationell människa vill också vara offentlig med det.
Ja, men jag vet inte. Särskilt på senare år har det varit rätt normaliserat i alla fall att man låter folk som har känsliga jobb och sånt hålla sina engagemang och icke-offentliga och så av liksom taktiska skäl och så. Jag tror inte liksom det är någon, jag vet inte. Jag tror inte det är ett stort problem så.
Nej, kanske inte.
Men
alltså Marcus Flink kan ju få vara ett eget exempel. Han var väl med i Försvarsmakten där ett tag, till exempel.
Han gjorde lumpen, tror jag.
Nej, var det bara det?
För man har pratat så i alla fall.
Ja.
Trots att han var nationell redan, eller?
Nej, men det var väl innan han blev nationell också.
Det har jag också gjort. Jag blev vänster till mig.
Jo, det är mycket sådana liksom, så här grundläggande rättighetsgrejer. Alltså, det bör ju nationella liksom aspirera på. Är man inte med i de allra mest radikala organisationerna så är det oftast lugnt.
Ja.
Det är väl kanske framförallt motståndsrörelsen liksom som är känslig i sådana sammanhang.
AFS och de är ju med i, visst, Kasselstrand är ju med i hemvärnet och sånt där. Jag tror jag har sett massa bilder.
Ja, jag vet inte exakt hur det är nu, men
han var det
alla de var nyligen. Och Jeff Hall har ju också militär bakgrund. Mm. Sen i den här artikeln så jämför ju Söderman också lite med fredsrörelsen och Sovjettiden. Och klaga liksom om att fredsbegreppet börjar flytta huvudansvaret för ett krig från den som startar till den som anses förhindra att det tar slut.
Men, alltså, om man tittar på, vad är det? Från 2021 i början, ja, då är ju Ryssland de som attackerade. Men jag menar, det är ju handikappat att liksom bara titta så enkelt på en konflikt. Att,
jo, och det är också frågan så här, vem startade kriget? Ja, Ryssland startar och har ett ansvar i det. Men är de liksom de enda som är ansvariga? Kan ett krig inte provoceras fram av andra än den som liksom startar kriget så att andra också är ansvariga för ett krig? Det är ju, det tror jag man kan hitta många exempel i historien där krig har liksom provocerats fram och man inte bara kan säga att den som startar kriget är ensamt skyldig till det. Liksom, det är väl andra världskriget är ett sånt.
Ja, det startade ju väst ju. Eller England och den sidan.
Ja, men liksom.
Men de påstår ju att de var tvingade att göra
det. Den här autistiska, liksom, den som startar kriget är skyldig. Logiken säger att Tyskland är skyldiga för att de attackerar Polen. Och då måste ju alla attackera Tyskland, typ. Men krig är ju mer komplicerat än så att den som liksom inleder ett krig är ensamt ansvar. Utan det finns ju ofta en lång komplicerad bakgrund. Det finns flera aktörer som vill ha krig innan en krig.
Jo, det blir nästan som en här rysk docka, va? För att då en av anledningarna till varför Tyskland gick in i Polen, det var ju för att det var kommunister som förföljde tyskar i Polen.
Ja. Som var gamla tyska områden dessutom tills vid första världskriget.
Ja, det är fortfarande än idag Danzig, ja. Liksom så här omstritt med skyltar. De är oense om hur det ska funka, om det är det Gdansk och Danzig när de håller på att byta skylten fram och tillbaks.
Jo. Så det är väldigt så här, där tycker jag det är så här tramsigt att bara utgå från att man har tolkningsföreträde och att den enda tolkningen är att Ryssland ensamt är 100% ansvarig för kriget. Så enkelt.
Men är inte hela hans artikel så, tycker jag? Lite
ja.
På det sättet.
Nej, hela artikeln bygger mycket på det. Liksom, att, ja, men det är Ryssland som har startat kriget så, och Ukraina har rätt till nationell suveränitet. Så därför måste man liksom som nationalist stödja Ukraina, och det är också typ han skriver om.
Sen verkar han förundrad över att AFS och Kasselstrand och de har ändrat åsikter. Det händer, jo, det väl hela tiden. Göra. Han har väl också ändrat åsikter, Magnus Söderman?
Jo. Precis, det är väl vad han är känd för nästan.
Jag ser det ju som att de har utvecklats och blivit bättre, AFS, än vad de var.
Jo, och det här kriget är ju också en sån grej som det är rimligt att så här följa och justera sina åsikter kring. Liksom.
Det är klart.
Man kan ju tycka så här i början av kriget att ja, det var ju kanske lite onödigt av Ryssland att starta ett krig över det här, men okej, nu är det så. Den här kriget drar ut på tiden, då får man väl se liksom, ja, vad får kriget för konsekvenser och hur länge är de här konsekvenserna rimliga att fortsätta att liksom bygga på.
Alltså, jag tyckte aldrig att det var orimligt det Ryssland gjorde, faktiskt. Ja. Jag har total förståelse för ur deras synvinkel, varför de gjorde det.
Ja, de har ju sina dels geopolitiska skäl att NATO flyttar närmare. Och,
hade de inte satt ner foten där, hade Ukraina tillhört NATO idag. Eller om några få år kanske.
Ja. Det är mycket möjligt. Och sen har de ju liksom den grejen med att det var en statskupp där innan som öppet stöddes av USA. Och där kan man ju liksom tjafsa hur mycket...
De förråder dessutom de här olika fredsavtalen. De här Minsk-avtalen eller vad de nu hette.
Jo, och det var en medveten strategi
bara för att
bara förhala.
Ja, bygga upp styrkan hos Ukraina och sånt. Att det är, alltså, väst har inte betett sig bra i den här konflikten. Ryssland har betett sig bättre. Punkt slut. Jag älskar inte Ryssland för det. Jag kan bara se liksom objektivt på just den här situationen.
Jo, och det är också liksom så att typ, ja, vi har ju våra egna intressen liksom och kan ju inte bara
och sen dessutom
haka upp oss på att Ukraina ska ha rätt till sina gränser så som de såg ut när Sovjetunionen liksom upplöstes.
Och dessutom, gör det här tankeexperimentet, vänd på situationen. Säg att det hade varit Kanada eller Mexiko som Ryssland hade gjort samma sak mot USA. Vad tror ni USA hade gjort? De hade ju gått rakt in i Mexiko och Kanada om det hade behövts.
Mm. Ja, Trump håller ju på att hamna i krig med Grönland och sånt över helt meningslösa grejer också. Mm. Men ja, nej, det hade väl gått att läsa mer i den artikeln, men det var väl så långt jag kom i alla fall. Vet inte om du såg något mer, Tobias, där.
Nej, alltså jag tycker det var en rätt meningslös artikel. Ointressant. Hans åsikter är sorgliga faktiskt. Det är Magnus Söderman i den här frågan.
Ja, det som är lite återkommande är ju typ att ja, när motståndsrörelsen bildar parti då skulle man gnälla om socialism och att man kan inte stödja det här. Typ. Och, ja, nu när AFS har lite så här momentum och har lite motbevisat som har dömt ut dem tidigare så ska man hålla på och gnälla över den här grejen.
Mm.
Det är lite återkommande.
De kunde ju prata mer om vad de själva vill istället. Kanske.
Ja, nej, men vi ska stödja vår civilisationsmaktblock typ. NATO, svenska försvaret.
EU.
Typ. Man får gå och hålla ÖB i handen i nästa Pride-tåg eller något.
Rösta på SD kanske också, eller vad förespråkar de?
Jag hänger inte med, men det är väl så det har låtit på slutet.
Ja.
Vi har inga önskelåtar på lagret.
Nej, men jag har en låt redo. Det blir postpunk såklart om jag får välja.
Ja, men kör på det.
Det här är då bandet Ploho, som betyder dåligt. Och med låten Dårarnas land.
Yeah. nordiskradio.se.
Ja, Tobias, du undrar vad det var för musik.
Ja, postpunk sa Max att det var.
Ja, du har väl i alla fall hört mig spela den genren förut?
Jo, jag tror det. Jo.
Ja, så det börjar med det är ju en genre helt enkelt av musik. Och den förenas väl någonstans i ett sound. Nu vet jag inte om det tekniskt sett är rätt ord, för jag är inte riktigt nog mycket av en musiknörd. Men jag misstänker det. Så det ska ju låta lite på det viset. Ofta lite mindre fokus på högkvalitativ inspelning. Kan vara ganska kasmik. Kan vara väldigt enkla instrument. Lagomt mycket mixning. Vilket är då gemensamt med punken i sin tur. Och det är ju det att den är ju en utveckling av punken. Och det är framförallt sen det som gör den som en grej efter punken, som postpunk. Det är ju i dess budskap skulle jag säga. Och andemeningen, vilket då är lustigt för att sångarna är ju... Det är östeuropeisk postpunk specifikt. Den finns väl framförallt i till exempel Joy Division i England. Det räknas ju som postpunk. Men det är ju en väldigt östeuropeisk genre annars.
Men vad är det som gör den annorlunda då än punken? Alltså, vad...
Så det är ju
då aggressiv.
Nej, så det är ju då i budskapet. Punken är ju någonstans alltid revolutionär. Att nu ska vi förändra samhället, kanske även ens liv. De två grejerna. Det är revolution i sitt liv eller i samhället. Och det ska bli rätt. Och nu jävlar gäller det. Medans punken, postpunken nu, den är ju någonstans efter det. Och att det blev ingen revolution. Kanske varken i ens liv eller i samhället. Och hur ska man handskas med det? Ganska melankoliskt, depressivt. Men jag skulle säga framförallt också lite hoppfullt. För att uppenbarligen så har man ju fortsatt att leva. Och frågan är om, ja, om det inte finns lagomt mycket kvar i alla fall. Och det är det var intressant för att det hörs i musiken, den andan. Jag kan ju inte ryska eller ukrainska. Det hörs.
Och så kör, är det på liksom, känslan i musiken? Som du...
Ja, det är det. Ja. Det är jättelustigt att det hörs. Det kanske är så att jag förstår det på något undermedvetet
plan. Kollar du upp texterna och sånt för att veta vad den handlar om?
Och... Ja, och varje gång så blir jag som, ja, såklart. Givetvis. Det var ju precis det jag föreställde mig.
Och det var det? Du hörde det?
Liksom. Ungefär i alla fall. Det är aldrig så att jag känt att det här var ju helt skevt. Och att nu har jag ju blivit lurad av känslan. Det har alltid varit att det passar.
Men blir det bättre då när du har läst lyrics?
Jag skulle säga att jag glömmer bort nog snabbt. Så att jag kommer inte ihåg texterna.
Nej.
Däremot så någon gång har jag tyckt att det är ganska schysst att ha texterna framför mig och lyssna. Samtidigt. Och då ska jag säga att det framhäver det faktiskt. Men sen glömmer jag ju bara bort det. Så då är det sak samma.
Ja, problemet är ju bara det att vi hör ju aldrig låtarna i princip som spelas här. Så att jag har kanske satt på det många gånger. Men jag har inte lyssnat så mycket.
Exakt.
Ja. Vi ska se här. Det var något läsarmail som jag frågade dig om förut där, Tobias.
Ja, om det där med den här strålningsmätaren.
Ja, jag ska se om jag hittar det. Jag tappade bort mejlet så jag kan inte svara. Han skickade mejlet just nu för det har kommit så jäkla mycket blandade mejl och massa spam och skit. Så.
Men personen kanske lyssnar ju.
Ja, det var därför jag tänkte dra det här så hoppas vi att det når fram till han, så får jag gräva runt i mejlkorgen och se om jag hittar det sen. Men han skrev ju i alla fall i det jag skickar vidare till dig. Hej, i ett tidigare avsnitt av Livsrill så rekommenderade Tobias en mätare som mäter strålning. Vad var det för märke på den, tack?
Ja, just det. Som jag skrev till dig. Jag har ju en sån där själv. En sån mätare. Och vi pratade ju om många olika saker i Livsrill. Och det skulle ju kunna ha varit typ om vi pratade om strålning. Då är det en annan typ av mätare. Men jag tror inte att jag rekommenderade någon speciell apparat för det. Utan vi bara pratade rent generellt om sånt. Men så den jag tror, det tror jag helt enkelt är en vanlig sån här som mäter strålning från mobiltelefoner. Vad heter det? ELF, va? Elektromagnetiska fält. Och magnetfält. Så att det, och den mätaren som jag har köpt, det är en billig och faktiskt riktigt bra i förhållande till det priset den låg på. Den hette Cornet ED78. Och den finns i princip inte att köpa idag, utan det kom rätt kort efter jag hade köpt den, kom det en modell som heter ED78S. Och den var lite bättre då. Men jag har den där som inte har ett S efteråt då. Men som sagt, med den kan man mäta till exempel om man vill se lite hur mobiler påverkar när de ligger liksom på olika avstånd och nära, eller hur det är i förhållande till sin router hemma. Man kan kolla om det är smart att placera en säng typ in till en vägg. Säg att det till exempel är proppskåpet sitter på andra sidan väggen eller något sånt där. Eller om man bor nära en kraftledning.
Men det var det vi diskuterade sist när Öber var med och
Sanna Hill hade ju sagt
Sanna Hill sa något roligt om att folk är rädda för elektricitet.
Men
jag tycker väl att hennes kritik är lite så här, därför jo, men att det finns galna foliehattar och sånt, men ni gick i taket att det är sant att elektricitet kan vara bra.
Men det finns ju galna foliehattar, helt klart. Och frågan är ju i vilken nivå man drar det till. Med rätt sätt att liksom...
Men det här är i alla fall saker som går att mäta då, liksom, teknik. Oh ja. Och då kan man ju kanske tänka sig att du har någon påverkan på människor och sånt.
Ja. Men alltså, det finns ju de som är helt... Alltså, mät till exempel om någon har en sån här apparat. Ställ det typ en halv meter från en mikrovågsugn. Och så mäter det i strålningsmängden på den.
Vad kostar de?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror den här kostar typ en tusenlapp.
Ja. Ja, det kan vara lite kul. Jag har ju en sån där som man letar buggar med och sånt.
Ja, just det. Men det har ju ett förståeligt syfte att leta buggar. Det.
Här har jag nästan en kanske intressantare vinkel. Det testar bara att slå av grejer som rotrar och telefoner i huset. Allt som har en liksom sändare.
Men hur ska du då komma ut på internet?
Nej, under natten. När du går och lägger dig. Och så har du haft bättre sömn efter det. Kanske inte. Känn efter. Den varianten hade jag velat få testa. För det gör jag. Jag tycker det faktiskt hjälper. Och det är helt sjukt.
Det är svårt att veta också om det är som sagt. Gör du det, säg typ att du kör varannan natt. Och du verkligen för ner någon slags statistik på det. Mm. Eller ännu bättre. Om någon annan stängde ner allt. Och du inte visste om det var nedstängt eller inte.
Exakt.
Det är så bra forskning görs ju.
Jo.
Ja, ett annat problem där på tal om andra är ju liksom att det är bara att kolla om man bor i lägenhet som jag gör, så slå på wifi och se liksom hur jävla många olika nätverk och tv-apparater och låthand och sånt kan man koppla upp sig på. Det är ju hur mycket som helst faktiskt, så även om man skulle stänga av allt sitt eget så blir
det ett jätteproblem med
men jag är väl inte en sån som går runt och är rädd för det egentligen, men ja.
Nej, men alltså, jag är rädd. Jag ser liksom inte riktigt varför man skulle liksom ha mer än nödvändigt.
Nej, det är sant.
Och om man då kan till exempel placera sängen på olika ställen i ett rum, så är det väl dumt att ställa det precis in till den väggen där proppskåpet sitter på andra sidan väggen.
Jo, men den köper jag
inte. Så att det finns små grejer man kan liksom göra. Och visst, det kanske är överdrivet att köpa en sån här elmätare. De allra flesta behöver inte det. Jag hade inte heller behövt det, för att man kan, liksom, om man bara vet att det är bättre att ha mobilen lite längre bort. Har den inte på nattduksbordet eller under huvudkudden. Mm-hmm. Den lägger den en meter bort istället, för att strålningen minskar med, vad heter det? Kvadratiskt?
Avståndet till kvadrat.
Ja, precis. Så att... Dubblar avståndet så blir strålningen en fjärdedel bara mot för det. Så att det är ju en väldigt stor skillnad att bara flytta bort den en bit. Då små enkla grejer kan man göra, och det behöver man liksom ingen strålningsmätare för. Men när man tycker man sånt här är lite intressant och sånt, då kan det vara en idé att köpa en sån. För de är inte speciellt dyra och de funkar bra. Så att, det finns säkert andra märken nu som kan vara både bättre och... även prisvärda då.
Nej, och den intressantare frågan tycker jag här nu är ju inte om det har en effekt, för att det finns en hel del forskning på som är tänkt så att ja, men det påverkar djur och människor. Så, utan det intressanta är ju, är det här något som faktiskt spelar någon roll typ för oss som människor, att vi blir sjuka av det? och att man skulle kunna bli friskare av att ta bort det. Att den lilla effekten som finns, den stora effekten som finns, är stor nog att det påverkar ditt liv. Det är ju det som är frågan. Och att om den är lite nog att det inte påverkar, då spelar det ju ingen roll. Men är den stor nog att det påverkar, då är det jätteintressant istället.
Men där är ju, alltså, forskningen är ju lite splittrad och många har olika åsikter. Och jag är ingen liksom expert på det. Det finns en del andra sådana områden som folk kallar foliehatteri som jag är klart mer insatt på än det här med elektromagnetiska fält och sånt. Men jag försöker ofta tänka lite in i försiktighetsprincipen. Det är ingen stor grej för mig att till exempel hoppa över och ha trådlöst hemma och dra kablar istället till datorerna.
Ja, fast man tar hela grejen ändå. Hela din försiktighetsprincip och all din forskning, all den tid du har lagt. Du har ju väldigt, du har tänkt väldigt mycket på det här.
Ja,
inte just kanske då strålning, men alla grejer. För det är ju många olika saker samtidigt.
Jo, det jag hade väl en period när man liksom var nere i alla olika kaninhål och sånt där. Men hur som helst i alla fall. Man behöver inte göra så att man liksom inte har något internet eller någonting alls. Man kan bara göra det lite smart.
Men, och här får man ju sålla lite foliehatt människor också. Att som du säger så här, ja, en försiktighetsprincip, man kan inte veta säkert. Ja, det är helt rimligt. Men typ sen har man ju de som så här bara, nu är 5G den nya planen för att så här, rikta signaler mot folks hjärnor så att de dör typ och så att folk blir galna och sånt.
Jo, en del drar det lite.
Okej, men vad är bevisen för det här? Okej, ingenting, utan du är bara så här helt övertygad om det och blir sur på folk som inte håller med. Och då, den typen av människor håller jag med Sanna om att de är pest och liksom inte ska ha med den rörelsen. Men folk som liksom är vetenskapligt intresserade och liksom försiktiga av sig bara, liksom, det är väl rimligt.
Jo.
Och där, här är då min slutkläm, är ju om det är en irrelevant eller liten effekt. Det har hänt någonting väldigt mycket med folkhälsa sedan 100 år tillbaka. Jättemycket. Det har gått negativt. Och vad är det som har hänt? Det är fortfarande upp för att debattera. Men någonting har hänt. Vilket innebär att någonstans så är det värt att fundera verkligen. Alltså det kan vara
nyheten om hur testo till exempel minskar bland män i västvärlden.
Vilka test?
Någonting i vår livsmiljö som är sämre och det är jättemycket olika saker som har hänt. Så det är klart att man på olika sätt måste gå till botten med det. Och
vad var det som hade hänt?
Testosteron minskar män i västvärlden. Jag såg någon nyhet om det nyligen och det kommer ju sådana hela tiden. Och nya mätningar och sådär.
Mm.
Jag tror jag kemikalier och plaster och sånt är en stor...
Och där tror inte jag heller liksom att det är en konspiration typ att ja, men nu skapar vi massa saker för att förstöra folks hälsa, utan det är ju ofta typ så här att okej, det kommer en ny teknik som massa människor tjänar massa pengar på och sen tänker man inte på vilka konsekvenser det får på lång sikt för folkhälsa och sånt. För att...
P-piller är antagligen kanske den allra största grejen där, att det har sån lång biologisk liksom livslängd så att den biologiska effekten är kvar långt efter den går ut ur kvinnors kroppar, den kommer ut i grundvatten och allting.
Jag tror att det finns en konspiration faktiskt, och den är framförallt på den sidan att det har alltid funnits motståndare till massor med grejer inom vetenskapen här, och bland annat då framväxt av plaster och sånt överallt i samhället, och att man har varnat, det här kan ge problem. De har tystats ner av massor med olika föreningar, bland ekonomiska intressen
eller censureras, men de har liksom inte getts plattformar eller...
Men det räcker med så lite när det bara är en forskare. Att du bara inte får vad kallas det? Grants på svenska. Mm. Det räcker. Så då helt plötsligt är det inte lika kul att vara forskare mer, för att du är ju arbetslös.
Men så där pågår det inom alla fält inom forskningen tyvärr. Det är bara att titta på vacciner och allting sånt där. Har du en motsatt åsikt så kommer du inte vidare uppåt.
Jo, och i Sverige är det typ så här att det är typ ett krav att all forskning ska typ landa i slutsatser som stödjer jämställdhet och alla människors lika värde och sånt där. Typ. Du får inte forska om det liksom inte kommer peka i den riktningen typ.
Nej.
Och FN typ efter andra världskriget så tog de också så här beslut att det är förbjudet med rasvetenskap som liksom betonar olikhet och så.
Och när det kommer till exempel kost där tror jag det finns en hel del forskning som är nedströms ett klimattänk där man säger att för mycket djurprodukter, det är inte hållbart för hela planeten. Och där till exempel fröoljor premieras som ett hållbart alternativ till djurfetter i matlagning.
Ja.
Och det är då alltså en klimatpolitisk tanke som får informera frågor om kost och hälsa.
Mm. Ja, precis. Men då är inte agendan att skada människor, utan det finns en sån här likgiltighet för det, för att eliterna har en annan agenda som typ gör att det blir bäst att gå i den
riktningen. Men den klimatpolitiska tanken har ju sina rötter sen. Det är det. Den kommer ju någonstans ifrån. Och den har rötter hos folk som vill skada oss.
Hur då menar du?
Ja, den klimatpolitiska tanken att sänka västvärldens standard, liksom energikonsumtionen i västvärlden ska sänkas och någonstans matcha Indien. Den tanken
finns det liksom
är antivit.
En enda agenda och tanke där, alltså det finns ju olika typer av så här, klimat eller miljö.
Är det ett litet land i Mellanöstern du tänker på?
Ja.
Nej, eller?
Jo, absolut.
Okay.
Det är ju den här vänstern vi snackade om tidigare, där de liksom premierades fram i universiteten och tilläts komma fram.
Ja, men jag är inte främmande för att de har en del grupper. Det betyder inte att alla har det inom hela liksom breda vetenskapliga kåren, men jag är helt säker på att det finns liksom starka krafter som även ser sådana effekter av det. Att det är typ negativt. P-piller till exempel, det drabbar framförallt den vita världen. Vi är bäst på att komma ihåg och ta sådana saker av alla typ. Så att, det kan en del se som ett plus.
Jo, så är det nog. Liksom typ ja, abort till exempel, där finns det också så här uppenbart att vissa så här brinner för det på ett
demoniskt sätt,
ja, nästan, att inte så här,
de blir nästan hatiska mot alla som är emot eller liksom,
ja,
med de som bara extremt vill ha kvar sitt barn, eller att man liksom funderar över det.
Jo, och precis, att man får inte problematisera, utan det ska så här bara uppmuntras, och man får inte ens avråda från abort, utan det ska vara så här totalt okritiskt och fritt.
Ja.
Och där finns det ju ett sånt här hat, dels från en viss främmande folkgrupp och dels från galna trasiga vänstermänniskor, ja. Typ.
Feminister.
Vad är det Max brukar säga, mutanter?
Precis.
Vi ska se, postbox ansvarig är på semester, så vi har inte fått in några uppdateringar där från vad som har kommit in brevledes. Sen vet jag att Vilda Hilda har donerat kontant, och vi hade också...
Hon är så himla regelbunden alltså hela tiden. Det är otroligt bra.
Jo. Sen hade vi en Malin som har donerat 500, och vi hade, ska vi se, var det mer på Swish var det, och ska vi se, en Madde, så det är tjejerna som donerar den här veckan. Och de som kom in på Swish, det har varit lite upp och ner med Swish, men vad jag vet är den uppe nu i alla fall. Så det är bara att donera om man har möjlighet och törs. Swedbank krånglade ju med någon som donerade nyligen, men det har inte varit något problem på slutet. Så tror inte vi har inga frågor eller så kvar, och vi kan väl avrunda lite tidigare den här veckan, så
10 minuter tidigt, det är
ja, men vi roligt sent också, så det här är rekordkort.
Ja. Och Öberg är inte med här nu, så det ska inte bli någon sista grej heller, så.
Nej, om ingen har varit off topic.
Vi hoppade den här gången.
Ja, nej, en cliffhanger. Jag är lite sugen på att prata om finansnazism nästa vecka.
Finansnazism, vad är det för något?
Nej, men så här investeringar och sånt.
Ah, okej. Okay. Mm.
Man ska inte syssla med finansiell rådgivning, men det kan vara intressant att prata lite om sånt i alla fall.
Och då är det ett problem i Sverige också.
Finansnazism?
Nej, alltså att ge någon finansiella råd. Är det...
det vet jag inte, men alla som pratar om sånt brukar säga eller ha som en disclaimer.
Jo, men det är ju för att de är från USA, exakt. Det är det samma, man ska säga I'm not a lawyer och sånt där. Det kör så här i sig.
Ja, vi kanske får... Vi kan titulera oss som finansrådgivare.
Får vi säga att vi typ är doktorer också? Ja, vi är hälsoråd.
Vi är medicinsk rådgivning.
Ja, men det är i alla fall, det finns i alla fall, det är i alla fall ett intressant ämne och något som jag kan prata lite fritt om utan att behöva läsa på något, eftersom jag redan har läst på.
Det är bra, då får jag lära mig något.
Ja. Yes. Så det kör vi nästa vecka ihop med nyheter, tänker jag. Och sen kommer Holmvall vara tillbaka i september, menar jag. Så det är en vecka kvar innan han...
Ja, just det. Kul.
Yes. Ja, men bra. Vi tackar för ikväll då, så hörs vi igen nästa vecka allihopa.
Tack för ikväll.
Ha det bra.
Hej då. Just